Guds frid och välkommen till kvällens gudstjänst. Vi hälsar också välkommen till alla som lyssnar på oss via internet. Och speciellt välkommen får vi säga till våra bröder som ska tjäna här i helgen, Matti och Marcus Ventin. Vi ska börja den här gudstjänsten i Jesu namn med att sjunga psalm nummer 8. Psalm nummer 8. Låt oss tacka och be. Ja Gud, vi tackar dig för att vi ännu en gång får samlas i ditt hus omkring ditt ord. Vi tackar att du själv har lovat att där två eller tre kommer tillsammans i ditt namn, där är du med och mitt ibland. Därför vill vi be att du ska vara med ikväll och välsigna den här kvällen. Öppna ditt ord för dina bröder som här ska tjäna ikväll. Men Herre, öppna också våra hjärtan. Du som ser till var och en av oss vad vi behöver. Herre, tala du till oss och ge oss hörande öron. Ja, Herre, vi överlämnar den här kvällen i dina välsignade händer. Och ber tillsammans den bön som du har lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjunger psalm 287, 287, och efter det så talar Marcus Ventin.
Nåd vare med er alla och frid ifrån Gud vår Fader och vår frälsare och Herre Jesus Kristus. Jag får först framföra hälsningar till er. Vi bor i Karleby och från Närvila bönehus, där så bad man också att jag ska framföra hälsningar till er här. Jag tror att jag har inte varit i det här bönehuset tidigare. Och det känns gott att få komma in i er gemenskap. Samtidigt så känner jag en slags ängslan också att, och en bön till Gud att Gud själv skulle tala. För det är precis som vi sjöng i salmen att intet kan jag taga som ej du mig ger. Jag förmår ej draga himlen till mig ner. Vi ska komma ihåg detta att ingen predikant kan draga himlen ner till oss. Men det som vi inte förmår, det förmår Gud. Och därför ska vår bön vara till Gud att han själv kommer till oss genom sin helige ande och talar till oss ikväll. Då kan vår gemenskap bli välsignad och vi kan i helgen bli uppbyggda av Guds ord. Och Gud kan möta oss i sitt ord med nåd, med förlåtelse, med vägledning och med det eviga livet i hans rike. Jag tänkte på ett bibelord ikväll som är i Romarbrevets första kapitel. Och det finns i verserna 16 och 17. Aposteln Paulus skriver, och vi läser i Jesu namn: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Amen. Det här bibelordet kom inför mig här med anledning av att vi i år firar ett jubileum som är 500 års jubileum från reformationen. Och det råkade sig på det sättet att det var just den här dagen före Alla helgons dag, som det året var 31 oktober, som Luther spikade upp sina 95 teser på Slottskyrkans dörr i Wittenberg. Det var början till det som skulle bli reformationen. Det handlade om den gången en reaktion mot att man i den katolska kyrkan, påvekyrkan, sålde avlat. Alltså det betyder att man kunde köpa syndernas förlåtelse för pengar. För oss kan det här verka alldeles otänkbart. Därför att vi har fått växa upp med att lära känna Guds nåd och Guds nådes ordning. Och jag tror att det som vi har fått lära, och som ni har fått lära, också ni unga och barn, det är någonting så dyrbart så vi förstår det inte alltid. En hemlighet som var dold på medeltiden under Luthers tid, men som också är dold för mängder av människor idag. Tänk att denna hemlighet, Guds nåds hemlighet, är uppenbarad för dig. Det här reagerade Luther emot. Och sen senare var det mycket annat som han kom att reagera emot. Men vi kunde säga att det handlade om att man hade avvikit från Guds ord. Guds ord fick inte vara rättesnöret för tron och livet. Den unge Luther, han sökte en nådig Gud. Eller han sökte kanske inte en nådig Gud, men han sökte hur skall han själv kunna blidka Gud? Hur ska han få, hur ska han så att säga få Guds gunst? Hur ska Gud kunna räkna honom för rättfärdig? Och den berättelsen är fylld av strävan, ofattbart stor. Han gick i kloster. Han spekade sig. Han bekände sina synder. Det berättas att hans syndabekännelse och hans kamp med att kunna bekänna alla sina synder kunde ibland ta upp till 6 timmar. Och det säger någonting om den stora kampen. För han ville vara ren inför Gud. Ren ända inne i hjärtat. Och han ville inte ha någon synd. Han ville ha förlåtelse för allt. Men han sökte på fel väg. Han var ärlig och han kämpade. Och nu kanske någon funderar på, vad har det här med oss att göra ikväll? Jo, kära vän, jag tror att också du har kämpat. Aposteln Paulus, som skrev de här orden här som vi läste, han hade också en kamp i sin omvändelse. Jag tror att varje kristen har haft en kamp. Och många är det som kämpar fortfarande. Hur ska jag duga inför Gud? Hur ska jag bestå när Gud en gång kallar mig inför sig? Kära vänner, det kan hända att det här känns främmande för någon av er. Man kanske tänker att sånt vill jag inte fundera på nu. Jag är ung. Det är långt borta. I våra trakter har vi blivit påminna om att det kan vara ganska nära. Några ungdomar som gjorde värnplikt i den svenskspråkiga garnisonen i Finland råkade ut för en olycka i veckan, förra veckan. 3 av dem dog. Och ungdomar som är också mycket närstående till oss är mycket allvarligt skadade. Livet kan klippas av mitt itu. Och då står vi inför Herren. Och så ska vi göra räkenskap. Det är allvarligt. Det är allvarligt för den som står mitt i livet. Också för den som är gammal. En gammal kvinna som märkte att hennes tid började ta slut. Och jag tyckte att den människan var beredd. Om någon, så hon. Och så säger hon, det är allvarligt detta, att dö. Att tänka att jag ska ställas inför Gud. Har du kämpat med de här frågorna? Har du kämpat med frågan, hur ska du bestå inför Gud? Om inte, så ska du knäppa dina händer och be att Gud väcker dig. För då är det stor fara och färd. Detta är livets största frågor. Om det finns någonting som vi vet med säkerhet, så det är att människan är förelagd att en gång dö och sedan dömas. Så vittnar skriften. Det här var det som Luther kämpade med. Och han var ärlig. Och jag tror att vi ska vara ärliga i vår kamp. När Gud vill föra oss till en levande tro, så går det inte alltid så där att det går från klarhet till klarhet. Jag tror det är Luther som efteråt sa det. När Gud vill föra en människa till himlen, så för han henne först till helvetet. När Gud vill uppenbara sin nåd för oss, så visar han på synden. Det finns ingen nåd utan att det finns brott mot Guds lag. Det finns ingen benådning om det inte finns någon som är syndare. Guds nåd hör alltid ihop med synd. Och bara den som Guds helige ande har fått upplysa om synd och om omöjligheten att kunna bestå inför Gud sådan man själv är. Bara den människan kan förstå vad nåd är. Bara den människan kan begripa detta, att av nåd få ta emot en fullkomlig frälsning och förlossning. Luther visste att han kunde inte vara utan synd. Och det bekymrade honom. Och ni vet alla att han studerade flitigt. Och han var lärare vid universitetet och han föreläste om Romarbrevet. Och när han förberedde sig och läste Romarbrevet, så stannade han just inför de här verserna som vi läste ikväll. Att evangelium är en Guds kraft till frälsning och rättfärdigheten från Gud uppenbaras i evangeliet. När vi tänker på vårt eget liv och när vi börjar se efter hur vi har lyckats leva som kristna, då märker den ärlige att den vägen till rättfärdighet är stängd. Vi klarar inte av det. Den stora upptäckten i reformationen och den stora upptäckten som varje kristen behöver få göra inför Gud och inför sitt eget samvete, det är just detta. Att jag klarar inte detta i min egen rättfärdighet. Hur jag än strävar. Fast jag skulle gråta och ångra mig hur mycket som helst. Ja fast jag skulle hålla på och bekänna alla de synder som jag kan komma på. Så blir jag aldrig färdig med det. Och när jag säger det här så tror jag att det är många här. Både yngre och äldre som känner igen det. Vi blir aldrig färdiga. Inte förrän Gud genom sin helige ande får upplysa oss om att rättfärdigheten från Gud, den rättfärdighet som duger inför Gud, inte är vår egen. Utan det är en annan rättfärdighet. En rättfärdighet som inte krävs av oss. Gud är inte den som granskar för att hitta våra fel. Det är en rättfärdighet som Gud ger åt oss. Och evangelium, det är det glada budskapet. Det är budskapet som är fyllt av glädje. Budskapet om Jesus Kristus. Budskapet om att Gud har sänt sin son i världen för att frälsa dig. För att ta dig bort ur din egen bundenhet i synden och skänka dig nåd och förlåtelse. Gud ger den som tror sin rättfärdighet. Och att tro, det är inte någon prestation från vår sida. Tron är den tomma handen som vi sträcker fram och tar emot. Inte heller tron är någonting som krävs av oss. Tron är bara just den tomma handen. Inte den hand där vi räcker fram och visar åt Gud, se vad jag har. Inte den handen som räcks fram och gör en byteshandel. Utan där vi säger, jag har ingenting. Men Herre, om det är sant att du har gjort allt, så vill jag att det förblir vid det. Och bakom allt detta ligger den nya upptäckten att Gud är god. Gud är en älskande Gud. Hans godhet uppenbaras särskilt i hans son Jesus Kristus. När du vill lära känna Gud, så gå till evangeliet. Läs och lyssna. Och när du ser vad Jesus gör, så ser du Guds godhet. Om du vill lära känna Gud och hans hjärtelag, se på Jesus. Jag tror inte att det står i evangeliet någonstans att någon som kom till honom skulle ha blivit bortvisad. Ingen som kommer till honom blir bortvisad. Och han möter med kärlek, och evangelierna är fulla av berättelser om hur han hjälpte människor. Och sen till sist, hur han av kärlek gav sitt liv för att frälsa oss var och en. Evangeliet är berättelsen, det är budskapet om denna kärlek. En kärlek som ser hur det är ställt med oss. En kärlek som ser vårt elände, till och med mera än vi själva kan se. Och en kärlek som inte föraktar, ens när han ser det som du i din hemlighet skäms över. En kärlek som säger, jag vet hur det är med dig. Och just därför har jag kommit. Just därför gav jag mitt liv på korset. Just därför led jag. Just därför lät jag mitt blod rinna. För att frälsa dig. Guds ofattbara kärlek. Och när det här går upp för oss i våra hjärtan och i våra samveten, så då tror jag att vi också upptäcker att evangelium är glädjebudskapet. Evangeliet är budskapet som gör oss fria. Det säger till oss ikväll, din synd är förlåten. Till var och en som ångrar, som kämpar och som längtar, som känner sin egen oförmåga. Du får ta emot det budskapet som ett alldeles nytt budskap och som en hälsning från den uppståndne. Din synd är försonad. Du är förlåten för Jesu Kristi skull. I hans namn, i hans blod. Och du får vara fri. Aposteln säger, jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Evangelium är det glada budskapet, men det är också ett budskap som har kraft. Alltså det är inte ett verk, det är inte ett verklöst, overksamt ord, utan det är ett verksamt. Guds ord är levande. Guds ord är kraftigt. Och Guds ord kan därför göra allt det här i vårt liv. Det är samma ord som fanns i skapelsen. När vi läser i Bibelns början att Gud sa det och det blev. Fortfarande sänder Gud sitt ord. Och det ordet är så kraftigt att det spränger syndens bojor. Därför att det är ett Guds ord. Det är Gud som sänder det genom sin helige ande. Det är Guds helige ande som verkar när du får höra ordet. Du är inför Guds egen, Guds andes egen verksamhet. Och den verksamheten riktas till dig. Det är fråga om Guds nåd och Guds förlåtelse. Det är fråga om Guds kärlek. Och så säger aposteln här ännu att jag skäms inte. När detta hade uppenbarats för honom, då tändes en ny eld i honom. Vi förstår att för aposteln Paulus kunde det ha varit en skam. Han var en farisé tidigare. Han hade förföljt Guds församling. Han hade föraktat dem. Han hade sett ner på dem. Han hade tyckt att de var på fel väg. De var irrläriga. Men så hade Gud stannat upp honom. Och Gud hade sett att aposteln Paulus är ett redskap som Gud ska använda. Och vi kommer ihåg Paulus omvändelse och hur han fick sina ögon öppnade av evangeliet. Sen säger han, jag skäms inte. Jag tror, kära vänner, att när vi säger det här ikväll också, så lyfta fram det här ordet, så kan det hända att någon här känner att jo, men jag är inte som Paulus. Jag har skämts för evangeliet. Och du är inte ensam, kära vän. Jag har i mitt arbete burit prästkrage i 38 år. Och jag har inte kommit ifrån det här. Jag är stolt över att få vara en kristen. Och jag är ödmjukt tacksam för allt vad jag får äga genom tron på Herren Jesus Kristus. Och ändå märker jag ibland att när det gäller så finns något av detta att jag skäms. Det här får vi kämpa med. Ingen av oss blir fullkomlig. Jag ber att ni inte missförstår mig. Jag vill inte alls skämmas för evangeliet. Jag vill tvärtom glädjas. Och jag vill be Gud varje dag om frimodighet att förkunna evangelium. Och framförallt till dem som inte har hört det förr. Men låt oss inte skämmas. Låt oss medvetet kämpa emot detta. Vi har fått i evangeliet en skatt som så många inte har upptäckt. Vi har fått något så dyrbart att det kan inte beskrivas. Låt oss hålla fast vid det. Och låt oss också be att Gud ska ge åt oss både frimodighet och också insikter och öppna våra ögon för möjligheter att tala om vad vi har i Herren Jesus Kristus. Vi får gärna skämmas när det gäller vårt eget liv. När vi talar och vittnar om tron så kan vi vara mycket lågmälda om vår egen tro. Men vi får berömma oss av Herren Jesus Kristus, så som också aposteln gör. Och vi får be för varandra att Gud styrker oss och ger åt oss möjligheter och låter vårt lilla ljus brinna där som vi befinner oss, i en värld som ofta är mörk och vilsen och hopplös. Och där det behövs så mycket av evangeliets ljus och evangeliets hopp och den trygghet och förlåtelse som evangeliet ger åt den som tror. Må Gud hjälpa oss och styrka oss och välsigna oss därtill. Amen.
Sjunger psalm 301 och efter det så talar Matti Rahja och tolkas till svenska av Jörgen Eriksson.